الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Ni minns att vi kanske förra lektionen började prata om Kitab al-Fadail, kapitlet om dygder, förträffligheten. Vi sa att det här kapitlet är viktigt att lära sig. Varför är det viktigt att lära sig om al-Fadail? Någon som kommer ihåg, vi nämnde två aspekter. Fadail, alltså vad är belöningen och vad är förträffligheten av att göra en viss gärning? Att man gör dem. Du menar att man uppmuntras till att göra dem, självklart. Det här är den första faidan. Att man uppmuntras till att göra dessa goda gärningar. När man vet att till exempel om jag läser surat Qul Huwallahu Ahad så är det som att jag har läst en tredjedel av Koranen. Det kommer ju uppmuntra mig till att läsa den, eller hur? Vi nämnde också en till nytta med att känna till al-Fadail. Vi sa att... Precis, vet man... Får veta att det finns mycket belöning på ens vågskål. Men vi sa något mer specifikt. Vi nämnde att en och samma gärning kan variera. En salah är bra. Men en salah på Lailatul Qadr är bättre. Eller hur? Då har vi en fadila. Salah är bra. Sunna är bra. Men viss sunna är bättre än annan sunna. Mer rekommenderad än annan sunna. Två raka före fajr är bättre än två raka före maghrib. Till exempel, så man lär sig att särskilja på vilka gärningar som är bäst. När de är bäst. Och på vilket utförande, vilken plats de är bäst. Så att när man studerar Kitab al-Fadail så får man då mera insikt i dessa frågor. Och vi började förra lektionen att tala om Kitab al-Fadail, Kitab al-Quran. Dygden av al-Quran al-Karim. Och vi sa att det är den bästa fadila, den bästa källan till att få belöning. Är ju Koranen, Allah Azza wa Jalls slutliga uppenbarelse, hidayah till mänskligheten. Vi nämnde att den bästa muslimen, khayrukum, är den som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Vi talade också om vikten av att lära sig Koranen, även om det är komplicerat, även om det känns jobbigt. Vad är det man får för belöning om man läser Koranen flytande? Minns ni? Man är med vem? Den som läser Koranen, wa huwa mahir, flytande. Det är ingen som minns. Han är med de nobla änglarna i deras sällskap. Och den som läser Koranen hackigt, med svårighet, två belöningar. En belöning för att han läser, och en belöning för att han försöker. Mashallah. Så vi sa att den som läser Koranen kommer inte ställa sig utan belöning, utan han kommer att vinna. Det finns ingen förlust i att läsa Koranen. Mashallah. Vi talade också om hur Allah Azza wa Jal upphöjer ett folk med den här boken. Blir man upphöjd i detta liv eller i nästa liv eller i båda? Båda. Är du säker? Nej. Och vi nämnde hadithen om mannen som blev guvernör över Mekka. Och han var en före detta slav. Abi Abza. Och sen talade vi om ayah, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Att Allah höjer folket av iman och folket av kunskap i nivåer, yani speciellt då i nästa liv. Vi går vidare till dagens första hadith. Och det är under samma kapitlet, dygden av al-Quran. Och den hadith som berättas av al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, där han säger att en man brukade läsa surat al-Kahf. Surat al-Kahf. Och den här mannen hade en häst som var fastbunden. Och när mannen läste surat al-Kahf så täcktes han av ett moln. Ett moln kom och täckte honom. Och då började molnet att närma sig mannen och hästen började att bli orolig. Och morgonen därpå så berättade man detta för profeten alayhi salatu wassalam. Och då så sa profeten alayhi salam tilka sakina. Det här var lugnet som kom ner för att du läste Koranen. Muttafaqun alayhi. Bukhari muslim. Så kolla den här mannen. Han reciterar surat al-Kahf. Och ni vet ju alla surat al-Kahf. Sura 18. Eller hur? 18 som man läser på fredagar. Så mannen läste surat al-Kahf och as-sakina. Det här molnet kommer över honom med lugn. Och i vissa andra hadither, liknande berättelse, att det var som blinkande ljus i molnen. Yani, änglar. Och även då ett as-sakina. Och as-sakina är ett ord som Allah Azza wa Jalla nämner 6 gånger i Koranen. I surat al-Baqara, surat al-Tawba och i surat al-Fatr, surat Muhammad. Där nämns ordet sakina. 6 stycken ayah som då betyder al-itminan, lugn, was-sukun, yani fridfullt. Och det här är någonting som här Ibn Uthaymin säger, att när man då reciterar Koranen så sänder Allah Azza wa Jalla ner sakina. Och det här till slut förankrar sig i hjärtat. Det kommer in i ditt hjärta och man får frid och lugn i sitt hjärta. Som Allah Azza wa Jalla har sagt, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Så när man läser Koranen, lyssnar på Koranen, så får man det här lugnet, det här frid inom sig, sinnesro. Och som vi också kommer att höra, inshallah, i nästa lektion, dygden av att samlas för att läsa Koranen. Hadith Abi Huraira, det har ni nämnts, att det finns inget folk som samlas i ett av Allahs hus för att läsa och studera Allahs bok, förutom att Allah kommer att sända ner sakina. De kommer att omslutas av en rahma. Änglarna kommer att omsluta dem med sina vingar och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Så här finner vi också, när folket samlas för att läsa Koranen, så sänder Allah ner sin sakina, sitt lugn, över de här människorna. Och en faida bara, som Ibn al-Qayyim nämner, då han talar om hans lärare, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah al-jamia. Så nämner han att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, när han hamnade i svåra situationer, trängda, mycket besvärliga situationer där man blir orolig, så brukade han läsa de här 6 verserna om sakina. Och saker och ting brukade ordna sig. Men han fick lugn direkt. Och han nämner att det var ett tillfälle då han var väldigt, väldigt bekymrad av problem. Och det var som att en shayatin hade attackerat honom. Han var väldigt, väldigt mäktig person som hade väldigt stort inflytande på hans tid. Så han hade många fiender. Bland al-ins wal-jin. Och det fanns en tid då han var typ attackerad av shayatin. Och var väldigt, väldigt besvärad. Och nästan sängliggandes. Men då så säger Sheikh al-Islam till de som sitter med honom, recitera de här verserna. Läs de här verserna högt. Och när de läste dem så sa han, satte sig upp och problemen var borta. Och Ibn al-Qayyim nämner att han också testade detta. I tider av oro, tider där hjärtat inte är riktigt tryggt, så brukade han läsa de här verserna och han blev lugn, mashallah. Så där finner vi att Koranen är bot, det är medicin. Det är någonting som helar människan. Och det finns olika verser man kan läsa vid olika tillfällen. Men alla kulli hal shahid, själva beviset i hadithen, är då att as-sakina, frid, kommer ner då man läser Koranen. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak. Det är det som ulema kallar för karamat al-awliya. Karamat betyder typ mirakel. Vi har ju det som profeterna gör, eller det som Allah gör, det är ayah, en bevis. Som att Allah delar på havet, det är ayah. Hela skapelsen, allting är ayah. Sen har vi al-mu'jizat, det som kommer från profeterna. Självklart från Allah. Då han med dessa mirakel stärker sina profeter. Och sen har vi al-karamat, det som Allah Azza wa Jal kan ge till sina tjänare. Hans awliya, de som står honom nära. Och det här är någonting som Ahlus Sunnah wal Jamaa bekräftar. Att en person kan få mirakel. Sahaba fick mirakel. Många av salihin fick mirakel. Och där finner vi också i Koranen. Maryam alayhi salam, hon var inte profet, men hon var bland de bästa kvinnor som levde. Från Allahs awliya. Vad sa Zakaria när han kom in till henne? Han kommer in på sommaren, han hittar frukter från vintern. Och han kommer in på vintern, han hittar frukter från sommaren. Helt färska. Var kommer de ifrån? Det är inte säsong. Så säger hon, det här är risk från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah försörjer mig. Allah yarzuku man yasha bi ghayri hisab. Vi finner också berättelsen i surat al-Kahf om pojkarna som sov i mer än 300 år. De var inte profeter. Inte det här ett mirakel. Allah räddade dem från folket som ville dem illa. Och Allah stärkte deras tro. Och gjorde dem till ett tecken för dem som skulle upptäcka dem. för att också stärka dem i deras tro. Så en person som är från al-awliya kan få såna här mirakel av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte ett måste. Man kan vara en wali utan att få mirakel. Men det är någonting som Allah azawajal ger vem han vill för att stärka personen, visa hans tecken och att då kanske också stärka folk i hans närhet. Inshallah, vi kommer att komma tillbaka till det också i nästa lektion. Belöningen i att läsa surat al-Kahf. Det finns en enorm belöning i att läsa den utöver det som vi nämnde i denna hadith. Sen nämnde författaren hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: den som läser en bokstav från Allahs bok kommer att få en hasana, en belöning. Och belöningen tiodubblas. Och jag säger inte att alif, lam, mim är en bokstav, utan alif är en bokstav, lam är en bokstav och mim är en bokstav. Berättad av Tirmidhi. Och den är sahih. Och här finner vi verkligen en tarrib, en fadl, en dygd i att läsa Koranen. Specifikt dygd. Att hela Koranen, från början till slut, från surat al-Fatiha till surat al-Nas, vilken sura du än läser, så finns det belöning. Och den minsta belöningen du får för varenda bokstav är 10 hasanat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Och Allah kan fördubbla för den han vill. Som du har nämnt i vissa hadither, upp till 700 eller ännu mer. Men minsta belöningen du får är 10 stycken hasanat. Men ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Allah säger att den som gör en god gärning kommer att få den 10 dubblad. Så här finner vi en person som läser Koranen. Varenda bokstav du läser. Och här spelar det ingen roll om du läser från minnet eller läser från al-mushaf. Båda är samma. Och det spelar ingen roll om du läser för att memorera. Du sitter och repeterar en vers 10-20 gånger. Varenda gång du läser får du 10 hasanat för alla bokstäver du läser. Subhanallah. Kolla hur generös Allah azza wa jalla är. Och då förstår vi också den enorma belöningen som finns. Vi talade förra lektionen om behovet av al-hasanat på domedagen. Att varenda hasana kommer vi vara behov av på yawm al-qiyamah. Det kan vara en hasana som är avgörande mellan paradiset och helvetet. När gärningen läggs på vågskålen. Så kolla här, en person läser, och vi nämnde exemplet på surat al-Fatiha. Vissa lärda har räknat och säger att den är ungefär 120 bokstäver. 120 bokstäver. Hur många hasana blir det? Minst 1200 hasanat av att läsa surat al-Fatiha. Och du läser den minst 17 gånger om dagen. Ni kan räkna, det blir mashallah tusentals hasanat. Hela Koranen, är det någon som vet ungefär hur många bokstäver som finns i Koranen? På ett ungefär. Lägg till en nolla. 300 000 bokstäver. Hur många hasanat blir det då? Det blir mer än 3 miljoner hasanat att göra en khatma, att läsa Koranen från början till slut. 3 miljoner hasanat. Ja, en liten bra investering. Eller hur? Subhanallah. Så enorm, enorm belöning finns det att läsa Al-Quran al-Karim. Surat al-Kahf som vi talade om. Ungefär 6500 bokstäver. Det blir 65 000 hasanat. Bara av att läsa surat al-Kahf varje fredag. 65 000 hasanat, mashallah. Om jag skulle säga till er, gå till centrum här. Det finns en man som delar ut 65 000 kronor i kuvert. Det skulle bli tomt här, eller hur? Alla skulle gå. Subhanallah. Men här har vi en belöning från Allah Azza wa Jal. Som verkligen lovar att vi kommer få den här belöningen. Så var inte snåla mot dig själva. Utan läs Koran och försök att få så mycket, mycket belöning som möjligt. En viktig tanbih, yani tillägg här. Det är en fråga som ibland dyker upp. Får man belöning om man läser svenska översättningen? Eller den engelska översättningen? Och svaret är, du kanske får belöning men inte den här belöningen. För att läsa Koranen översättningen är under en god gärning. Där man söker kunskap, man söker förståelse. Och allting sådant finns det belöning i. Men det är inte den här belöningen. Du läser surat al-Kahf på engelska. Det är inte som att du har läst surat al-Kahf. Du har läst en översättning av den. Och då omfattas du inte av alla de belöningar som finns i att läsa den suran. Utan vill du ha belöningarna så måste du läsa på arabiska. För det finns egentligen ingenting som heter engelsk koran eller svensk koran. Det är egentligen bara ett språkligt fel som vi säger. Utan det som finns är koranens budskap, tolkning, översättning. Och det är inte Al-Quran, utan det är en översättning, en tolkning. Som en tafsir på Koranen. Och Koranen är bara på arabiska. Så vill man ha den här belöningen så måste man läsa på arabiska. Författaren nämner sedan en hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: den som inte har någonting av Koranen i sig är som ett hus i ruiner. Berättad av Tirmidhi. Och Ibn Mas'ud sa ett liknande uttalande. Han sa: inna asfar al-buyut. Det mest förgångna huset är det huset som inte har någonting av Allahs bok i sig. Och den är autentisk. Så här nämner profeten alaihissalam att den som inte har någon Koran i sig är som ett hus som är yani kharib. Vad sa vi ordet på svenska? Kharib yani i förödelse. Yani ett nedgånget hus. Ett hus som är övergivet. Ni vet de här husen som ibland finns ute i skogen. Det finns inga dörrar. Du går in, det är djur i huset och det börjar växa mossa och allting i huset. Yani helt dött hus. Ett spökhus kanske man kan kalla det för. Det är liknelsen av en person som inte har någon Koran i sitt hjärta. En hans hjärta är tomt. Och det är fyllt av såna här oönskade gäster. Smuts, ohyra och oönskade gäster. Och samma sak hjärtat som inte har någon Koran i sig. Det kommer bli ett tomt hjärta. Eller ett hjärta som lämnar dörren öppen för dessa oönskade besökare. Som är shayatin, wasawis, dåliga tankar och liknande. Men när man fyller sitt hjärta med Koranen så fyller man sitt hjärta med liv. Och det blir som ett hus som är det vackraste huset. Med alla nödvändigheter, all form av trygghet i huset. Och jag vet inte om vi snuddade på ämnet förra veckan, men det är jätteviktigt. Många idag klagar på att de inte mår bra, de mår psykiskt dåligt. Depressioner, många känner tomhet, många känner ensamhet. Många känner sig att livet har ingen mening, och mörker och liknande. Oftast, eller jag kan säga alltid, så finner man att de här människorna är folk som inte är Ahlul Quran. Folk som inte läser Koranen. Folk som inte memorerar och ständigt reciterar Koranen. Det är oftast folk som är långt borta från Koranen. Och då är de här människorna som har ett hjärta som är tomt, övergivet hus. Gärna deras hjärta är tomt och övergivet, mörkt. Det är inte välkomnande. Tror när man kommer känna sig bekväm? Lycklig? Nej. Och samma sak är det här. Så Koranen, subhanallah, är källan till lycka. Källan till att må bra. Och vi talade i förra lektionen om hur Allah azza wa jall kallar Al-Quran för själ. Och kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Att på så vis har vi uppenbarat till dig, ja Muhammad, alayhi salatu wassalam, en själ från oss. Allah kallar Koranen för själ. Det vill säga att ju mer Koran du får i ditt hjärta, ju mer levande kommer du känna dig. Vi är alla levande som sitter här. Men livet varierar från person till person. Vi har folk som är som levande döda. Som inte är muslimer. De saknar det här ljuset. De saknar denna iman i sitt hjärta. Må Allah vägleda dem. Och må Allah också vägleda oss till att öka det liv och det ljus Allah har givit oss. Från Koranen. Allah musta'an. Sen nämner han hadithen från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han nämner att profeten alayhi salatu wassalam sa: det kommer att sägas till sahib al-Quran, det som kan Koranen, iqra, wartaqi, warattil, läs, recitera och stig upp, yani på domedagen. Sägs det till honom, läs det du kunde från Koranen i detta liv. Rattil, recitera lugnt och stig upp. Så som du brukade läsa i dunya. För din nivå kommer att vara vid den sista versen som du läser. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och den är Hasan Sahih. Mashallah. Här finner vi också beviset på att en person kommer att stiga med Koranen i nästa liv. Hur många nivåer finns det i paradiset? Det är någon som vet. Ja? 100. Ja, det nämns i Sahih Bukhari. Och i andra hadith att Allah azza wa jalla har 100 nivåer. 100 stycken nivåer i paradiset. som han har förberett för de som strider fi sabilillah. Okej, 100 stycken nivåer. Men betyder det att det bara finns 100 nivåer i paradiset? Nej. Utan denna hadith tyder på att det finns mer än 100 nivåer i paradiset. För om en person stiger upp en nivå med varje aya som han kan utan till, så kommer han att stiga högre än 100 nivåer. För att Koranen har mer än 6000 verser. Och då säger här ulema som al-Khattabi att denna hadith och liknande hadither bevisar att Koranen eller att Jannah har mer nivåer än vad det finns verser i Koranen. Yani den som kan hela Koranen kommer att hamna högst upp i paradiset. Mashallah. Och subhanallah, det har nämnts i den här hadithen om paradisets nivåer att en person kommer att se den som är över honom. Yani en nivå över honom, så som vi ser en avlägsen blinkande stjärna i horisonten. Ja. Och i vissa hadither avstånd av 500 år mellan varje nivå i paradiset. Subhanallah. Så tänk er då hur högt man hamnar när man lär sig Koranen. Varenda ayah. Det är surat al-Fatiha, 7 nivåer upp. Och sen juz amma, väldigt korta, enkla verser. Mashallah, du stiger upp i paradisets nivå. Så återigen, ni nekar inte er själva den här enorma belöningen. Och det gör ni genom att inte lägga fokus på att lära er Koranen. Då missar ni alla dessa hasanat. Ni missar att höjas i detta liv. Ni missar att höjas i nästa liv. Och ni missar nivåer i paradiset. Så jätteviktigt att man verkligen engagerar sig och försöker att lära sig så mycket Koran som möjligt. Och det kräver inlärning. Det kräver uppoffring. Det är inte balash, det är inte gratis. Det finns inget koranpiller du kan ta. Du kan inte drömma en dröm och sen vakna upp och vara hafid. Det funkar inte så. Det är fantasier. Innam al-ilmu bita'allum. Kunskap kommer endast genom inlärning, som profeten sa. Så man måste kämpa. Kämpa och kämpa och kämpa. Och till slut, subhanallah, man lär sig. Och Allah azza wa jalla har gjort Koranen enkel. Den är inte komplicerad. Kapitel beordringen att bita'ahud al-Quran. Kapitlet om att vara noggrann om att ständigt repetera Koranen och att inte utsätta sig själv för att glömma bort Koranen. Där nämner han två hadither, hadith Abi Musa radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa: ta'ahadu hadha al-Qur'an. Ta vara på denna Koran, eller repetera den. För vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar, så kommer den, eller den är snabbare i sin flykt från människan än kamelen som är fastbunden. Bukhari Muslim. Och en liknande hadith, att liknelsen av den som kan Koranen är som liknelsen av en person som bundit fast sin kamel. Om han ständigt spänner knuten, så kommer han behålla kamelen. Men om han låter den vara, så kommer den att försvinna. Bukhari Muslim. Vad är det här budskapet är? Jo, att man ska inte bara lära sig Koranen, utan man måste sedan behålla Koranen. Koranen försvinner lätt. Och som han alla ulema säger här, den kommer lätt. Den är lätt att lära sig. Som Allah azza wa jalla säger: وَلَقَدَ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ. Vi har underlättat Koranen för den som vill lära sig. Och då säger här ulema, yani den som vänder sig för att memorera Koranen och ständigt recitera den, för honom är det lätt att lära sig Koranen. Men för den som glömmer bort Koranen, han lär sig och så repeterar han inte vad han kan, då kommer han inte komma ihåg den. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Vi kommer uppenbara till dig ett tungt ord. Koranen är enkel, men den är samtidigt tung. Den är mäktig. Vad menas med det? Att den är enkel att lära sig om man väl repeterar. Och man sen ständigt yani, har den här vanan att gå igenom det man kan. Då är den enkel. Men den är svår om man bara försöker lära sig och sen aldrig repeterar. Då kommer den försvinna. Som den här kamelen. Och de lärda säger att den här liknelsen är väldigt bra. För att kameler är ett väldigt envist djur. kameler är väldigt envisa och väldigt smarta också. Många tror att kameler är ett dumt djur, men de är väldigt, väldigt smarta. De kan till och med säga att de har ett väldigt långt minne. Om du gör något fel mot kamelen, så den kanske inte gör någonting. Men efter veckor eller månader kommer den hämnas på det. Så den är väldigt listig. Så vad gör kamelen? Den står när du har bundit fast den och drar på nacken och huvudet åt olika håll. Så att den här repet som du bundit börjar lösas upp. Och om du inte går fram och ständigt förnyar knuten, spänner knuten, så kommer kamelen sticka. Så vad är liknelsen här? Att ständigt gå fram och spänna knuten är som att ständigt repetera Koranen. För annars kommer den försvinna. Du kommer glömma den. Och det här är någonting som jag tror vi alla tyvärr borde skämmas över. Har vi inte alla lärt oss Koran som vi har glömt bort? Ja, vi memorerade, det gick bra. Och sen glömde vi bort en sura, en aya, två sura och så vidare. Kan de inte längre utan till. Du kan lite här och där kanske, någon aya. Och det är fel. Och det kanske inte är haram att glömma bort Koranen, men det är inte bra. Och ett bevis som ulema använder i tidigare hadithen. När du lär dig Koranen så stiger du i nivåer, eller hur? I detta liv och i nästa liv. Taib, du lär dig halva Koranen, du stiger upp 3000 nivåer. Och sen glömmer du den. Vad händer då? Kommer du stanna kvar här uppe? Yani, du sänker dig själv. Från att ha varit här uppe, sänker du dig själv till lägre nivåer. Är det inte klandervärt? Och därför så sa också profeten alaihissalam, han sa, vilket dåligt uttalande att någon av er säger nasito aya kate wa kate. Yani att han säger jag har glömt bort si och så. Och när man säger jag har glömt bort en aya, det är nästan som att du skyller på någon annan. Men vems fel är det att du har glömt bort? Det är i slutändan ditt fel att du inte memorerade Koranen eller repeterade Koranen som du lärde dig. Så det här är jätteviktigt. Många lägger fokus på att memorera. Att memorera som vi sa kan vara enkelt. Men du måste sedan behålla vad du har lärt dig. Så hellre att du lär dig 2-3 juz stabilt och ständigt memorera än att du lär dig 10 juz och sen glömmer bort dem och kan dem halvdant. För då är du inte här för, du kan inte 10 juz och du kommer glömma bort dem. Hellre lite som du kan än mycket som du inte kan. Du kan halvdant. Och därför är det väldigt viktigt som här nämndes i hadithen att ständigt repetera. Ta'ahud, al-muraja'a som det heter. Att man varje dag avser en stund till att läsa Koranen. Och det här måste vi alla bli bättre på. Idag finner vi många, de har så här scheman, eller hur? Vad de ska göra för någonting. Många har bestämt, de ska gymma en timme om dagen. Vissa spelar fotboll en timme om dagen. Studera 2-3 timmar om dagen. Och så vidare, eller hur? Jobba 8 timmar om dagen. Ta vart i vår planering finns det att läsa Koran? Finns det med? Hos de flesta av oss tyvärr nej. Finns inte med. Det är om, efter att vi har gjort alla de här sakerna, vi är trötta med att leka med mobilen, bla bla bla, då kanske vi kan läsa Koran en halvtimme. Och det är fel. Det är inte den inställning man ska ha. Det ska vara prioritet. Efter salat, vad är viktigast på hela dagen? Att jag har en liten stund där jag läser Koranen. Läser eller repeterar det jag har kunnat. Ha en liten stund varje dag där du lägger vikt på Koranen. Så att den blir en del av ditt liv. Och wallahi, du kommer må så mycket bättre. Kommer känna dig så mycket bättre. Kommer öppna dina sinnen. Kommer bli en mer skarptänkt människa. Kommer må mycket mer. Yani bättre psykiskt. Om du lägger vikt på att läsa Koranen varje dag. Och sist men inte minst, du kommer att komma ihåg vad du lärt dig. Ständigt repetera. Taib. Och det är samma sak med all kunskap. Även, ni vet, vi alla lärde oss matematik, gångertabeller och sånt. Massa saker i skolan, eller hur? Vi kommer inte ihåg det mesta av det kanske, eller hur? Varför? För vi har inte repeterat kunskapen, eller hur? Men det vi ständigt repeterar, det kan vi. Det som vi gör vardagligen, det kan man, det bemästrar man. Så riktig, stark inlärning kräver faktiskt ständig repetition. Och ett av de bästa sätten, marokkanerna får ju tänka på det här, de har i Marokko koranskolan, förr i tiden i många länder också, när barnen går på koranskola, de får inte en bok, De har med sig en loha, de har med sig en tavla. Okej? Okay? Och där får de skriva in sin dars. Yani till exempel 5 ayah. Så går de, sitter någonstans och så repeterar de här verserna kanske 50 gånger tills de kan dem. Och vad gör de då? Då ska de sudda ut dem och sen skriva dem igen. Sudda ut dem, skriva dem. Sudda ut dem, skriva dem. Sudda ut dem, skriva dem. Hela tiden. Och många säger det här, det sitter tills de blir gamla. Det är väldigt stark repetition. Och läraren är också väldigt strikt på att du får inte göra några fel. Du ska komma och du ska kunna läsa korrekt. Annars gå tillbaka och läsa igen. Tills du kan. Och när du väl kan, repetera igen 50 gånger. Inte så många av oss, när vi kan, då, nej, när du kan, repetera igen. Och det är lite tips på hur man får starkare minne. Att skriva också. Repetera, sudda, skriva. Och repetera efter att du har lärt dig. Och sen dagen efter och dagen efter och dagen efter, ständigt repetera. Ja. Vi går vidare till sista kapitlet för idag. Kapitlet, rekommendationen av att försköna rösten med Koranen. Och att be någon med vacker röst läsa för en och att lyssna på personen. Ja. Här nämner författaren lite adab, yani etik kring att läsa Koranen. Och det att man ska försköna rösten, man ska läsa Koranen vackert. Så vackert man kan. Och att det också är rekommenderat att lyssna på Koranen från någon som läser vackert. Och han nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga: "Ma adina Allahu li shay, ma adina li nabiyyin hasan as-sawt." Allah har inte lyssnat på någonting vackrare än en profet med vacker röst, yataghanna bil Quran yajharu bihi. En profet som läser Koranen vackert och han läser den högt, Bukhari och Muslim. Och så säger här Nawawi, yani adina, att Allah lyssnar betyder här att han är nöjd och accepterar. Men den här förklaringen stämmer inte, utan att Allah lyssnar betyder att Allah lyssnar. Allah azza wa jalla är den som hör våran dua. Allah azza wa jalla har beskrivit sig själv i Koranen med att han är den allhörande. Men tyvärr, om Allah förlåta författaren, han hade lite tankar eller trosuppfattningar från Al-Asha'ira, en grupp som misstolkar vissa av Allahs verser och så vidare. Och de tolkar då att Allah hör med att Allah accepterar, vilket är fel. Utan Allah hör på ett sätt som passar hans majestät. Han hör alla röster, han hör allting i universum samtidigt på ett sätt som passar Allah azza wa jalls majestät. Men alla kulli hal, hadithen tyder då på att Allah azza wa jall inte lyssnat på någonting vackrare än en av hans profeter som läser Koranen. Yataghanna biha. Och han inte sjunger, men läser den vackert, melodiskt. Yajhar. Och han läser den högt. Taib. Och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Och den tyder på att Allah azza wa jall älskar och tycker om att en person reciterar Koranen vackert. Det bästa du kan göra och det bästa Allah tycker om att höra från dig är när du sitter och läser Koranen vackert. Och då kommer den fråga: vad menas med att läsa Koranen vackert? Ibn Uthaymin rahimahullah, han nämner här två saker. Den första är att läsa Koranen korrekt. Att du lär dig uttala dess bokstäver och dess vokaler. Och sen att du förskönar din röst. Det är de här två sakerna. Ett, att du läser korrekt. Och två, att du sen förskönar din röst så gott du kan. Okej? Okay? Och du kan inte hoppa över den första till den andra. Att försöka läsa fint fast du läser fel. Den grunden i att läsa fint är att läsa rätt. Okej? Okay? Och vad gör man då? Då lär man sig att uttala bokstäverna korrekt. Arabiska bokstäverna. Och sen lär man sig att läsa korrekt. Och uttala alla orden och ge dem dess hack. Inte att man äter upp vissa bokstäver, man hoppar över vissa bokstäver. Man läser slarvigt, man gör fetra till damma och damma till kesra. Eller man tar bort vokaler, lägger till vokaler. Då kommer din recitation inte att bli fin. Utan lär dig först och främst att läsa korrekt. Och det kräver återigen vad? Att du går på koranskola. Att du börjar från början. Okej? Och sen den andra då att man reciterar Koranen vackert. Man förskönar rösten med Koranen. Men då säger här Sheikh Ibn Uthaymin att det finns folk som naturligt har en vacker röst. De har fått den här gåvan från Allah Azza wa Jalla. Som Dawud a.s. Han läste Koranen så vackert att till och med Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen att bergen och fåglarna lovprisade Allah tillsammans med honom. Yani när han läste Zabur stannade fåglarna upp i himlen för att lyssna på hans recitation. Bergen började lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Väldigt vacker röst. Och det är en gåva från Allah Azza wa Jalla. Och det är inte alla som har fått den gåvan. Men Sheikh Ibn Uthaymin nämner att man kan träna på att få en vacker röst. Genom att lära sig läsa korrekt. Och ständigt repetera och försöka. Och träna så kommer din röst att bli vacker med att läsa Koranen. Okej? Okay? Och så nämndes också här att en person, eller att profeten Yajhar, han läser högt. Och som vi sa det också, bättre att läsa högt än att läsa tyst. Om du är hemma till exempel. För att du kommer att bli mer, kan man säga, vaken. Om det finns jinn, shayatin i huset, de sticker när du läser högt. Du hör dig själv läsa. Och så vidare. Det är många nyttor med att läsa högt. Men om man stör folk och så vidare så läser man ju tyst, en annan sak. Men generellt så är det bra att läsa Koranen högt. Och det kommer också förbättra ditt uttal och din arabiska när du ständigt läser Koranen. För bästa arabiska boken för att lära sig arabiska, det är Koranen. Grammatik, arabiska, allting. Det går tillbaka till Al-Quran Al-Karim. Han nämner sen också hadith Abi Musa radiyallahu anhu där han sa att profeten alaihi sallatu wassalam sa till honom laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Du, Abu Musa, fick en röst, en mizmar, yani den här vackra tonen som liknar den som Dawud fick. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och så sa i en annan riwaya på hadithen, så sa profeten alaihissalam, om du bara såg mig igår kväll när jag hörde dig läsa. Alltså, Abu Musa läste Koranen i eller utanför bönen, det framgår inte här. Och profeten alaihissalam lyssnade på honom utan att han visste det. Och sen kommer han och berättar att du fick en röst som liknar Dawuds röst. Och då säger Abu Musa, om jag visste att du var där så skulle jag läsa ännu vackrare. Jag skulle gärna förbättra och försköna rösten ännu mer så att du kunde njuta av den. Nah. Här är också mashallah många bevis på att man ska försköna rösten när man läser. Då han läste vackert. Finns också ett till bevis här på att man, ni vet när det kommer till dyrkan, det bästa är att göra den dolt. Att inte visa upp sig när man gör goda gärningar. Men ibland är det bättre att visa upp sig. Eller att göra gärningen så att andra ser eller hör. Som till exempel det här. Att när han läste Koranen vackert så tar andra åt sig. De blir påverkade. Det har en effekt och en inverkan på andra människor. Då är det någonting bättre. Som till exempel sadaqa. Det är bra, eller? Att ge sadaqa. Men att ge sadaqa i hemlighet är bra. Men att ge sadaqa öppet är också tillåtet så länge man inte faller in i ria, i att visa upp sig. Men till exempel om man ger öppet för att visa andra, uppmuntra andra till att också ge, då är det bra. Då kanske det är bättre än att ge hemlighet. Så länge man har en ren avsikt så ska man inte skämmas över att göra en god gärning. Genom att läsa Koranen öppet för någon, det är inte ria. Det är inte att ögonkänneri om det inte finns i din avsikt. Om du har en ren avsikt för Allah Azza wa Jalla, då är det en god gärning. Men ibland kommer shaitan till folk och säger nej, du kan inte be sunna framför folk. Du kan inte ge sadaqa framför folk. Du kan inte läsa Koranen framför folk. Men allt skulle göra hemligt, allt skulle göra hemma. Och det är också fel, också visvärs från shaitan. Och då lämnar du att göra goda gärningar. Och sen går tiden ut, då kan du inte göra det. Och det är exakt det som shaitan vill. Så viktigast av allt att alltid ha en ren avsikt i det man gör. Det berättas också här från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde profeten alaihissalam läsa i salat al-isha wa tini wa zaytun. Och han sa, jag har inte hört någon med vackrare röst än honom. Muttafaqun alayh. Mashallah. Profeten alaihissalam var den som hade den absolut vackraste rösten av alla. Han är ju Allah azza wa jalls utvalda profet. Han var den vackraste människan i sitt utseende, den vackraste människan i sitt karaktär och beteende, och även den personen med vackraste rösten alayhi salatu wassalam. Och han sa om att han läste Wattini wa Zaytun i sur i salat al-Isha, och det var det vackraste de någonsin hört alayhi salatu wassalam. Han berättar också hadith Lubaba Bashir ibn Abd al-Mundhir radiyallahu anhu, där han nämner att profeten alayhi salatu wassalam säger: "Man lam yataghanna al-Qur'an falaysa minna." Att den som inte sjunger eller läser Koranen vackert är inte från oss. Laysa minna. Och den hadithen är berättad av Abi Dawud med en autentisk kedja. Och en liknande hadith: "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum." Försköna Koranen med era röster. För sannoliken så ökar Koranen i skönhet med en vacker röst. Så första hadithen här, laysa minna. Han är inte från oss. Den som inte förskönar rösten med Koranen. Och det här är en indikation till oss alla. Att vi alla måste försöka läsa Koranen vackert. Även om du inte läser som imamen i Mekka eller Medina eller de här kända som ni lyssnar på. Försök i alla fall att läsa fint. Så gott ni kan. Häng med. Varför? För att Zayyinu, försköna rösten med Koranen, för en vacker röst ökar Koranen i skönhet. Den blir vackrare. Och det vet vi alla. Koranen är vacker från början till slut. Men när du hör någon som du tycker om läsa Koranen, då blir den ännu vackrare. Eller hur? Subhanallah. Så försköna rösten med Koranen. Läs den vackert, så gott ni kan. No. Och sen sista hadithen för idag, det är hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa till honom: "Iqra alayhi al-Qur'an." Recitera Koranen för mig. Vem? Vem säger till vem? Profeten alayhi salatu wassalam säger till Abdullah ibn Mas'ud: "Läs Koranen för mig." Och då säger Ibn Mas'ud i förvåning: "Ja Rasulullah, ska jag läsa den för dig?" Och det var för dig den uppenbarades. Och då så säger profeten alaihissalam: "Jag tycker om att höra den från någon annan." Och då började han läsa surat An-Nisa från början. Tills han kom till den här ayan: "Fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin." Hur ska det då vara den dagen vi hämtar varje samfund bishahidin med ett vittne över dem, wajidna bika ala haula'i shahida, och vi kommer att hämta dig som ett vittne över dessa. Ja Muhammad, vi kommer att hämta dig som ett vittne över din umma. Och då så sa profeten alaihissalam: "Hasbuka al-an." Det räcker. Och när han kollade åt hans håll så såg han att hans ögon var fyllda med tårar alaihissalam. Den här hadithen bevisar en viktig sak, och det är att det som författaren nämnde i Tabwib-kapitlet. Att läsa Koranen fint, eller att be någon som läser Koranen fint läsa för dig. Vad är nyttan? Jo, de lärda säger att när du läser Koranen så kanske du ibland inte kan ha den här tadabbur, den här inlevelsen och fokusen att begrunda och tänka, för att du lägger så mycket vikt på att läsa korrekt. Att kolla på bokstäverna, uttala bokstäverna och att läsa dem korrekt. Och Allah azza wa jalla har inte gett oss två hjärtan. Det är svårt att fokusera på två saker samtidigt. Men när du lyssnar på någon, då har du inte den här uppgiften att läsa och tänka på att uttala korrekt, utan då har du bara uppgiften av att lyssna. Eller hur? Så ibland är det mycket lättare att ta åt sig al-khashya, al-khushu, al-tadabbur, reflektera, gråta då man hör Koranen, när du hör någon annan läsa än dig själv. Och oftast så är det ju så att andra läser finare än dig. Du kan ju lyssna idag på folk, mashallah, som läser väldigt vackert. Så att man gärna lättare kan ta åt sig när man hör någon läsa Koranen. Nah. Och denna hadith bevisar också, som Nawawi säger, att det är rekommenderat Eller det är min sha'air al-salihin att gråta då de hör Koranen. Det tyder på att personen har ett levande hjärta. Personen har liv och iman i sitt hjärta. Hans iman stiger. Han tar åt sig då han hör Koranen. Och kanske fylls hans ögon med tårar. Det är ett gott tecken. Mashallah. Och som vissa av salaf brukade säga. Yani, sök efter ditt hjärta i tre saker. I salat, i Koran och i dhikr. Om hjärtat tar åt sig av dessa saker så alhamdulillah. Men om ditt hjärta är likgiltigt, alltså som sten, så Allah musta'an, då ligger du dåligt till. Allah musta'an. Och det är en viktig sak som vi sa, att Koranen ger liv till ens hjärta. Man får nur, man får ljus, man får hayat i sitt hjärta av att läsa Koranen. Och som Uthman radiyallahu anhu sa, det är vackert uttalande, لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله كما قال. Han sa, om våra hjärtan skulle vara friska så skulle de aldrig få nog av Allahs tal. Subhanallah. Och idag tyvärr många, de orkar inte lyssna, de orkar inte läsa. De kollar hellre på någonting, någon video, leker med mobilen eller lyssnar på någon annan snacka. Och ännu värre, de som väljer musik framför Koranen, där har den mycket, mycket allvarlig sjukdom. Subhanallah. Så hur kan man ens vilja egentligen höra någonting annat än Allahs tal? Allah Azza wa Jal pratar. Inte någon människa. Allah Azza wa Jals tal, vägledning till mänskligheten. Är det inte någonting vi vill höra? Självklart, subhanallah. Så man ska ha ett hjärta som är friskt. Ett hjärta som ständigt lyssnar på Al-Quran, läser Al-Quran och tar åt sig av den här välsignade boken. Och vi kommer inshallah att tala i nästa lektion prata om dygder och belöningar av vissa specifika kapitel. Yani, vad är belöningen och vad är dygden av Al-Fatiha, Surat Al-Baqara, Al-Imran, Surat Al-Kahf, Surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awidhatayn och så vidare. Vi sa att det finns generell belöning av Koranen, hela, och specifik belöning i vissa suar. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana. Ibrahim.
Jag har en fråga kring det här med när man läser ur en mushaf. Är det begränsat till de här mushaf som är utan tajwid, utan förklaring på sidan eller typ om man läser från mobilen eller någon iPad?
Men en mushaf är en bok som bara innehåller Koranen. Det kan ha lite förklaringar av ord på sidorna och sådär. Eller tajwidfärg, det är lugnt, det är en mushaf. Men en mobiltelefon är inte en mushaf. En surfplatta är inte en mushaf. Och en översättning, en tafsirbok är inte en mushaf. Det är skillnad på dem. Jo. Du får belöning om du läser. Vi sa inte att man måste läsa från en mushaf. Exakt. Nej. En fråga här om man kan läsa från den här boken. Exakt den här. Koranens budskap av Knut. Ghafarallahu lahu. Om Allah förlåter honom. Kan man läsa från den här översättning? Vår broder Abdallah Swedi, han har gjort en magisteravhandling som handlar om den här översättningen. Och han fann mer än 300 aqidafel i den här boken. Alltså grova aqidafel. Så ja, det är lite komplicerat faktiskt att säga, att råda någon att läsa från den här boken. Jag skulle faktiskt råda någon att läsa från den engelska översättningen tills vidare. Tills den här rättas, vilket kanske kommer att ske, inshallah. Eller tills det att den nya översättningen kommer från våra broder Abu Bilal. Och nu finns det ungefär 10 ajza, 10 stycken juz översatta av honom. Men vi hoppas att det projektet också går snabbare, inshallah. Men tills vidare är det bättre att läsa det engelska, the Noble Quran. Inshallah.
Vad kan man göra om man har bestämt sig att man vill läsa Quran eller memorera Quran en viss tid om dagen? Men varje gång så känns det som att man blir lite, inte varje gång att man blir trött, men är ju trött och lite lat.
Var du här förra veckan? Vi pratade just om det där med att man blir trött. Shaitan vill att du ska somna när du ska göra dhikr och läsa Koranen. Man får kämpa liksom, man får kriga. Och vad man kan göra, vad jag minns vad vi gjorde i Medina och de som memorerar Koranen, till exempel efter Fajr och som man blir trött, då står du upp. Så går du och läser. Går du i moskén och läser till exempel. Då kan du bli pigg. Tvätta ansiktet eller någonting som man blir lite pigg, gör om din vodå eller liknande. Eller så läser du på en annan tid. För det är också en sak som vissa som har den här rutinen att alltid läsa varje dag, de gör det. Även om de är på resande fot, de säger de stannar bilen, lägger en matta ute i öknen och läser. Alltså, jag ska läsa min juz. Finns ingen ursäkt igen. Hänger ni med? Man har det här, men jag måste läsa en juz om dagen till exempel. Då gör du det. Vare sig det är efter Fajr eller efter Dhuhr eller på Isha. Eller du delar halva. Men du måste läsa. Förstår du? Så det är bra att man har den här inställningen. Så det handlar om. En annan fråga här. Om man läser Koranen med latinska bokstäver fast på arabiska. Får man då hasanat och så vidare. Jag råder ingen att lära sig Koranen på det här sättet. Ni vet, som du har sett böneboken. Det står så här hur man uttalar al-Fatiha. Det där är för personen som blev muslim idag. Igår, förra veckan. Han kan lära sig Fatiha. Så därför han kan inte lära sig arabiska bokstäver på en vecka. Men ingen av er faller in under denna kategori. Ni har varit muslimer länge. Och att, som jag sa, det är skamligt att man inte kan läsa arabiska. Man inte kan läsa Koranen. Man måste ta sig i kragen och lära sig. Och en fara här är att man blir passiv, man blir lat och säger fast jag kan läsa med vanliga bokstäver. Och så lär man sig aldrig läsa arabiska. Och när du läser med vanliga bokstäver, det blir fel. För latinska bokstäver, det finns bokstäver som inte finns. Det finns fa, du har kaf, qaf, det skiljer sig. Okej, man skriver ett q, men ändå. Du har bad. Hur ska du skriva bad med vanliga bokstäver? De kallar arabiska språket för logat av bad, eller hur? De säger att den här bokstaven finns bara i arabiska, inget annat språk. Du kan inte skriva det med vanliga bokstäver. Och va, eller hur? Väl, bokstäver som liknar varandra. Så du måste ha en muallim och du måste lära dig. Och som jag sa, det är enkelt. Det finns inga som helst svårigheter i att lära sig att läsa arabiska. Får man skriva i al-mushaf på kanterna när man memorerar? Vad jag har läst att ulema säger man ska inte göra det. Att man har en mushaf så börjar man skriva på kanterna som så här, tecken och så här. De säger att det är respektlöst, ja, man ska inte göra så. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala nästa dars som är på tisdag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.